Är det inte underbart?
Praise God.
Prisa vår Herre.
Appreciate you being here this evening.
Jag uppskattar att ni har kommit hit ikväll.
And we're going to trust the Lord to minister to your heart.
Och vi förtröstar på att Gud ska betjäna dig i ditt hjärta.
We have in the first two services already.
De två första mötena här så har vi allredan.
We have begun a series of messages.
Vi har börjat på en serie budskap.
And they concern our walk in the presence of God.
Och de handlar om vår vandring i Guds närhet.
There's a lot of God's people that really have never walked in the presence of God.
Det finns så många Guds barn som aldrig har vandrat i Guds närhet.
God wants you to.
Det vill Gud att du ska göra.
And he sent you an invitation to come.
Och han har skickat en inbjudan till dig att du får komma dit.
But you have to come his way.
Men då måste du komma hans väg.
Turn with me to the book of Exodus, the last chapter.
Vi ska slå upp andra Mosebokens sista kapitel och läsa den.
Beginning at verse 33.
Vi börjar från vers 33.
It's talking about Moses.
Det handlar om Moses.
It says he reared up the court round about the tabernacle and the altar and set up the hangings of the court gate. So Moses finished the work.
Och han satte upp förgårdshängaren runt omkring tabernaklet och altaret och hängde upp förhänget för porten till förgården. Så fullbordade Mose allt arbetet.
Then a cloud covered the tent of the congregation and the glory of the Lord filled the tabernacle.
Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet.
And Moses was not able to enter the tent of the congregation because the cloud abode thereon and the glory of the Lord filled the tabernacle.
Och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade däröver och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet.
And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys.
Och så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde de under hela sin vandring.
But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up.
Men så länge molnskyn inte höjde sig så bröt de inte upp, utan stannade ända till den dag då den åter höjde sig.
For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and the fire was on it by night in the sight of all of the house of Israel throughout all their journeys.
Ty Herrens molnsky vilade om dagen över tabernaklet och om natten var eld i den, så var det inför alla Israels barns ögon under hela deras vandring.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Thank you, Father, for tonight.
Tack Fader för den här kvällen.
Thank you for this service, Lord.
Tack för den här gudstjänsten.
Lord, make these things real to our heart tonight.
Herre, gör de här sakerna verkliga för våra hjärtan ikväll.
We pray in the name of Jesus.
Vi ber i Jesu namn.
And glorify your name.
För att förhärliga ditt namn.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Last night I gave you an introduction to what we were talking about.
Igår började jag med en introduktion till det vi ska tala om.
This afternoon I described the principle by which God operates on.
Och eftermiddagen så har jag beskrivit den princip Gud arbetar utifrån.
And now we're going to begin to talk about the things that are in the tabernacle.
Och nu ska vi börja tala om det som finns i tabernaklet.
Now let me refresh your mind for just a moment.
Jag ska påminna, friska upp minnet lite.
Until Moses made the tabernacle.
Till den dag då Mose byggde tabernaklet.
There was no church on earth.
Så fanns det ingen församling, kyrka på jorden.
There was no place where God and man could really meet.
Det fanns ingen plats där människan och Gud verkligen kunde mötas.
Where God could come down and dwell with man.
En plats där Gud kunde komma ner och bo bland sina barn.
Now as I read to you from the last verse of this chapter.
Som jag läste från de sista verserna här i kapitlet.
That the cloud of God abode over them in the daytime.
Så står det att molnskyn vilar över dem under dagen.
And the pillar of fire stayed there all night.
Och under natten så var det en en eld.
And the only time it ever went up is when they were supposed to move the tabernacle.
Och den höjde sig bara när det var dags att flytta.
Now that tells me something.
Och det säger någonting till mig.
Praise, the presence of God was there.
Det säger att Guds närhet, Guds närvaro var mitt ibland dem.
God was keeping his part of the bargain.
Gud höll sin del av överenskommelsen.
He told Moses, I want you to make this tabernacle after the pattern that I show you.
Han sa till Moses, bygg det här efter den ritning, den mönsterbild jag ger dig.
And God came down to dwell among men.
Sen kom Gud själv ner för att bo bland människorna.
Up to this point there was no dwelling place of God among men.
Innan dess hade Gud ingen bostad bland människorna.
It is the beginning of what God wants to reveal later on in Christ Jesus.
Det här är början på det som Gud vill uppenbara senare i Kristus Jesus.
I don't think we appreciate the gravity of the situation.
Jag tror inte vi förstår stundens allvar och betydelse.
Men had sinned.
Människan hade syndat.
And had grown away from God.
Och hade kommit bort ifrån Gud.
They had chosen a nature that was entirely repulsive to God.
De hade valt en natur som var vedervärdig för Gud.
And as we learned, they had chosen the nature of death.
Och som vi har talat om tidigare så hade de valt dödens natur.
And they were continually moving away from God.
Och de var ständigt på väg bort från Gud.
The nature of death moves a man away from God.
Därför att dödens natur för en människa bort från Guds närhet.
When the nature of life comes into our heart,
men när livets natur kommer in i vårt hjärta,
we are turned completely around.
Så vänds vi helt om.
How many of you know what the word repentance means?
Hur många vet vad ordet bättring betyder?
It means to do an about face, doesn't it?
Det betyder att vända helt om.
It means to turn 180 degrees around.
Det innebär att vända sig om 180 grader.
That means you're going to go back the other direction.
Och det innebär att man kommer gå åt andra hållet sen.
And when a man repents,
när en människa omvänder sig,
and turns to God,
vänder sig till Gud,
and the life of God comes into him,
och Guds liv kommer in i henne,
he is going in a completely opposite direction than he was before he gave his life to God.
Då går hon i rakt motsatt riktning till den hon var på väg innan hon gav sitt liv till Gud.
We're going to try to put a diagram of the tabernacle up here tomorrow, I hope.
Imorgon hoppas jag kunna ha med mig ritning så jag kan visa ritning över tabernaklet.
I described the tabernacle just a little bit last night.
Jag beskrev tabernaklet lite grann igår kväll.
On the outside of the tabernacle was a tall white linen curtain.
Runt hela tabernaklet så fanns det ett förhänge eller ett som ett staket av linne.
It was about 2.5 meters tall.
Det var ungefär 2.5 meter högt.
And the length of the curtain on the outside, it was rectangular.
Och den här förgårdshängnaden, den var uppsatt i en rektangel.
It had a length of about I believe it was 50 meters on one side.
Längden var ungefär 50 meter.
And about 25 meters on the other side.
Bredden var ungefär 25 meter.
In the rectangular shape.
Som en rektangel.
Now when you came into the door,
när du gick in genom dörren, porten,
and the door was 30 feet wide.
Och den var
10 meters wide.
Ingången var 10 meter bred.
Now that's big enough for anybody to get in, isn't it?
Det är tillräckligt brett för vem som helst av oss att komma in.
The Lord made the door big enough for anybody to come in.
Herren gjorde porten så vid så vem som helst kunde komma in.
And we learned that the door of the tabernacle, or the door of the outside, the curtain, had three different colors in it.
Och vi talade också om att den här dörren eller förhänget hade tre olika färger.
It was made out of white linen to begin with.
Det var gjort av vitt linne.
And the white linen represents the purity of Jesus Christ.
Det representerar Jesu Kristi renhet.
And it had the color blue in it.
Men där fanns också en blå färg.
Which Jesus Christ is heavenly, isn't he?
Därför att Jesus Kristus kommer från himmelen.
It had the color purple in it.
Och så hade det också purpurrött.
And purple in the scripture represents royalty.
Det representerar kunglighet.
He's the king of kings.
Han är konungarnas konung.
It had the color scarlet in it.
Och så hade det också en rosenröd färg.
Which represented the sacrificial nature of Jesus Christ.
Det representerar Jesu Kristi offernatur.
When he shed his blood for us.
Han gav sitt blod för oss.
So the gate is Jesus Christ.
Så dörren, det är Jesus Kristus.
Jesus said no man enters except by me.
Jesus sa att ingen människa kommer in utom genom mig.
So the tabernacle is a type of something.
Så tabernaklet är en förebild på någonting.
The man who comes into Jesus Christ.
Människan som kommer in i Jesus.
Now once you're in Christ,
när du en gång har kommit in,
then God begins to deal with you.
Då börjar Gud handla med ditt liv.
Now God receives us as we are.
Gud tar emot oss precis som vi är.
But he sure doesn't leave us that way.
Men han lämnar oss inte precis som vi är.
Now, we sing a song sometimes, it's called Just As I Am.
Ibland sjunger vi den här sången att jag kommer till dig precis som jag är.
And that's the only way God can take us, isn't it?
Och det är det enda sättet Gud kan ta emot oss.
Just like we are.
Precis som jag är.
But God doesn't leave us like we are.
Men Gud lämnar oss inte sådana vi är.
There is a continual work of the Holy Spirit within us.
Utan den helige ande har ett ständigt pågående arbete.
And he is constantly changing us.
Och han förändrar oss ständigt.
Paul said from one degree of glory to another one.
Från en grad av härlighet till en ny grad av härlighet.
Praise the name of the Lord.
Prisat vare Herrens underbara namn.
Now, when you face the inner side of the tabernacle,
när man kommer in och ser insidan av tabernaklet,
there was a building inside of this curtain.
Så fanns det en byggnad.
And this building was divided into two parts.
Och den här byggnaden var bestod av två sektioner.
One occupied 2/3 of the building, and the other one occupied 1/3 of the building.
Det ena rummet utgjorde 2/3 och det ena rummet var lite mindre, det var 1/3.
If you can picture this building in here tonight.
Som du tänker dig exempelvis ladan ikväll.
And if you were to put a wall between here and there.
Om vi skulle sätta upp en vägg här framför plattformen.
You have kind of an idea of what it might have looked like.
Så har du en liten uppfattning om hur det kan ha sett ut.
There was 2/3 out there and 1/3 in the back.
Ett stort rum, 2/3 av byggnaden och ett mindre rum, 1/3.
Now in this tabernacle.
I det här tabernaklet.
In this church.
I den här kyrkan.
God's presence guaranteed to be there.
Så hade Gud garanterat att han skulle finnas närvarande.
There are 7 articles of furniture.
Där inne finns det 7 olika detaljer.
Now 7 represents God's perfect number.
Och 7, det är fullkomlighetens, Guds fullkomlighetstal.
That's when God gets finished, isn't it?
Och det är 7, det representerar att Gud fullbordar och avslutar någonting.
In 6 days God made the earth and the 7th he rested.
Han skapade allting på 6 dagar, sen vilade han på den 7:e dagen.
It represents the finished work of Christ.
Det representerar Kristi fullbordade verk.
Now, if we can understand all of these things.
Om vi kan förstå allt det här.
And let God apply them to our life.
Och låta Gud tillämpa det i vårt liv.
We're going to see a finished work of Christ within us.
Då kommer vi få uppleva och se ett Kristi fullbordade verk i våra liv.
Looking forward to that.
Det ser jag fram emot.
Now here's the amazing thing.
Och här kommer det som är häpnadsväckande.
These articles of furniture weren't just put at someone's discretion.
De här olika möblerna, den här olika utrustningen där inne, det var inte bara av en slump de stod där.
How many of you fellas are married to a woman that likes to move furniture?
Hur många här är gifta med en kvinna som tycker om att möblera om i huset?
You get up in the middle of the night.
Man går upp mitt i natten.
And you're trying to find the bathroom or the kitchen or something.
Så försöker du leta dig ut i köket eller badrummet eller någonstans.
And you run over the couch.
Och så snubblar du över soffan.
It was over there yesterday.
Igår stod den ju där borta.
But it's over here today.
Men nu har den flyttats dit.
And you run into the chair when you try to come back and.
Och försöker gå och hitta en stol när du kommer tillbaka.
Because it was over here yesterday and it's over there now.
Snubblar över stolen därför att den har flyttat på sig.
Well, you don't do that in the tabernacle.
Så gör man inte i tabernaklet.
The tabernacle, everything has a place to be.
Därför att där har allting en förutbestämd plats.
God doesn't invite you to come in and rearrange the furniture.
Gud inbjuder ingen att komma in där och möblera om.
It's going to be where God says for it to be.
Allt ska stå på sin plats där Gud har sagt att det ska
There's
stå.
There's a reason for that.
Därför att det finns ett skäl bakom varje plats.
When you look down on the tabernacle.
Om man ser tabernaklet ovanifrån.
If you were to fly over the top of the tabernacle.
Om man kunde flyga över det.
And look down on it.
Och titta ner på det.
And it didn't have its top on it.
Och man skulle ta bort taket så man kunde se in i det.
You'd see something amazing.
Skulle man se något märkligt.
These seven articles of furniture.
De här sju olika detaljerna som fanns där inne.
There were five of them placed right straight in a row.
Fem av dem stod på en snörrätt rad.
Just right straight in a row.
Efter varandra på en rad.
And then two of them were placed to the side.
Och två stod vid varsin, på varsin sida.
And if you look down on the tabernacle.
Om man såg tabernaklet utan tak uppifrån.
They form a cross.
Så utgjorde de, hade de formen av ett kors.
That's why God says you can't move them.
Det är därför Gud har sagt att man inte kan flytta om dem.
They represent something to us.
De representerar någonting för oss.
They represent the finished work of the cross in our life.
De representerar det fullbordade verket på korset i våra liv.
There are seven pieces.
Sju artiklar.
God's perfect number.
Guds fullkomliga tal.
God's finished number.
Guds fullbordade tal.
They represent the cross.
De representerar korset.
On the cross Jesus said it's finished.
På korset sa Jesus det är fullbordat.
It represents the finished work of Christ in our life through the cross.
Det representerar Kristi fullbordade verk i våra liv genom korset.
Now we're going to study each one of these articles of furniture.
Vi ska titta på var och en av de här olika detaljerna.
And as they relate to us.
Och se vad de har med vårt liv att göra.
And the whole time we're studying these.
Och hela tiden när vi tittar på det här, studerar det.
I want you to be thinking about what I preached this afternoon.
Så vill jag att du ska tänka tillbaka på och komma ihåg vad jag predikade i eftermiddags.
The principle that God uses.
Principen som Gud arbetar utifrån.
The principle of exchange.
Principen av utbyte.
Amen. Praise the Lord. When you came, the first article of furniture that you looked at.
Den första detaljen man såg där inne, den första möbeln.
It was called the brazen altar.
Kallades för kopparaltaret.
It was made of acacia wood.
Det var gjort av akaciaträ.
And it was covered with brass.
Och klätt med koppar.
It was sealed so that no air could get into the wood.
Och det här var tillverkat på ett sånt sätt, helt förseglat, så att ingen luft kunde tränga in till träet.
And this was called the brazen altar.
Det kallades för kopparaltaret.
And it was where they put the sacrifice.
Där offrade man offer.
When they made an offering and a sacrifice unto God.
När man gjorde ett offer åt Gud.
The participant brought with him a sacrificial animal.
Så tog man med sig ett offerdjur.
Now not just any animal.
Det var inte vilket djur som helst.
It had to be according to God's word.
Det måste stämma överens med Guds ord.
I'll say more about that later.
Och jag ska säga lite mer om det strax.
And the participant had to bring a willing offering unto God.
Och den som skulle offra måste ha ett villigt offer med sig.
You couldn't coerce someone into giving an offering.
Man kan inte tvinga någon att komma till Gud med ett offer.
Because God wouldn't accept it that way.
Det skulle Gud aldrig acceptera.
But the offering was brought to God.
Offret bars fram för inför Gud.
And it was killed at the door.
Slaktades vid dörren.
And then the flesh of the animal was put on the altar.
Och sen tog man djurets kött och la på altaret.
And it was burned.
Och så brände man det.
And some of the blood was used in the rites and ceremonies of the tabernacle.
Så använde man också en del av blodet i de ceremonier och riter man gick igenom.
Now here's what it's saying to us.
Och det betyder någonting för oss.
The first step that we have in God.
Första steget vi måste ta i Gud.
If we're going to draw closer to him.
Om vi ska komma närmare honom.
And let the finished work of Christ become a reality in our life.
Och låta Kristi fullbordade verk bli en verklighet i våra liv.
The first act of a saved man is to put the flesh on the altar.
Det första en frälst människa måste göra är att lägga sitt kött på altaret.
That's what they put on the altar was the flesh.
För det man la på altaret, det var kött.
And if the altar didn't stay on the flesh, if the flesh didn't stay on the altar.
Om köttet inte stannade på altaret.
We'll say it the right way here. They made it where it would stay on the altar.
Då gjorde man så att det kunde stanna där, man tvingade det kvar där.
I see some people that they offer themselves to the Lord on the altar.
Det finns en del människor som gör så att de kommer och så lägger de sig själva på altaret.
And an arm or a leg keeps flopping off.
Men det är alltid någon arm eller något ben som sticker ut och sticker iväg.
Well, they had a way of dealing with that.
Men det där fixade man på ett speciellt sätt.
The priest would just cut it off and put it on top.
Därför att om det var någon som stack ut så skar prästen av det. Han högg av det och så la han det uppe på.
So if you bring the flesh to God and you can't keep it on the altar,
så om du kommer till Gud och lägger ditt kött på altaret men inte kan hålla kvar det där,
and watch out.
Så se upp.
God's going to go to work in your life.
Därför att Gud kommer att verka i ditt liv.
In the scripture, whenever you find brass,
när helst du hittar koppar i skriften.
Now the altar was made of brass.
Och det här altaret var gjort av koppar.
And any time that you find brass in the scripture, it speaks of judgment.
Koppar i Bibeln, det talar om dom.
And every element of the flesh is under the judgment of God.
Allt som hör till köttet, det är under Guds dom.
We talked about this the other day, but most of us want to bring our evil and put it on the altar.
Vi talade om det här häromdagen. Det är så här att de flesta av oss, vi vill offra det onda i oss.
And we think the rest of us is all right.
Och vi tror att när vi har bara offrat det onda så är vi okej, då är vi bra och duktiga och trevliga.
But it doesn't work that way, does
it? Men så fungerar det inte.
God told Saul to go down and slay the Amalekites.
Gud befallde Saul att slå ihjäl Amalekiterna.
And Saul came back rejoicing, you know.
Och Saul kom tillbaka, han var glad.
And Samuel met him and said, Saul, have you done the Lord's will?
Så mötte han Samuel, profeten, och profeten frågade, har du gjort det Herren sa till dig?
Oh, yes, I've done the Lord's will.
Oh ja, Saul, jag har gjort Herrens vilja.
And he said, what is this I hear?
Men sa Samuel, vad är det jag hör för ljud?
The bleating of sheep and the lowing of the oxen?
Jag hör oxarna råma och fåren bräka.
Saul said, I saved the best.
Ja, sa Saul, jag sparade det bästa.
What did he say now?
Vad sa du?
I saved the best.
Ja, jag sparade det bästa.
To give to God.
För att ge åt Gud.
God had told him to go down and kill it all.
Men Gud hade sagt till honom att slakta allt.
The Amalekites represent the flesh.
Amalekiterna representerar köttet.
And he said, kill it all.
Och han sa, döda allt.
But Saul said, no, I saved the best.
Nej, så Saul, jag sparade det bästa.
And God rejected Saul from being king.
Därför förkastade Gud Saul. Han förlorade sin kungakrona.
Because he saved the best.
Därför att han sparade det bästa.
And you're going to find this in the scripture several times.
Och det här kan du upptäcka gång på gång i skriften.
The children of Israel tried the same thing.
Israels barn försökte sig på samma sak.
God told them to slay all the inhabitants of the land.
Gud sa till dem att de skulle slakta alla invånarna i landet.
But they didn't do that.
Men det gjorde de inte.
They took some of the inhabitants of the land and turned them into people that would serve them, turned them into servants.
De valde ut en del av landets invånare och gjorde dem till trälar och tjänare.
I tell you, the flesh will serve you if you make it.
Om du försöker få köttet att tjäna dig så kommer du få en tjänare.
But when it gets a chance, it's going to rebel. And
men så snart köttet får tillfälle så gör det uppror.
Have you ever read the book of Judges?
Har du läst Domarboken någon gång?
It's the same thing over and over.
Det är en upprepning, samma sak händer om och om igen.
God became angry with Israel.
Gud blev arg på Israel.
Because they did not go that extra mile.
Därför att de gick inte den andra milen.
And destroy the flesh.
Och tog itu med köttet, förgjorde köttet.
But they let these people serve them.
Utan de lät de här människorna bli trälar och tjäna dem.
And these people became a snare to them.
Och det blev en snara för Israel.
And the gods of the Canaanites were a continual source of backsliding for Israel.
Och kananiternas avgudar, de var en ständig källa till avfall för Israels barn.
It is not just our evil that God wants on the altar.
Nej, Gud vill inte bara att vi ska lägga det onda på altaret.
It is all of us.
Utan han vill att vi ska lägga allt vi har och är.
It's altaret. The whole thing.
Alltihopa.
I'm thinking about an Indian that I knew of.
Jag tänker på en indian som jag kände.
And this fellow was trying to give his life to God.
Han försökte ge sitt liv åt Gud.
But he didn't feel the peace of God in his heart.
Men han upplevde inte Guds frid i sitt hjärta.
And he took his tomahawk and put it on the altar.
Så han tog sin tomahawk och så la han det på altaret.
He said, God, I'm going to lay this down for you.
Nu lägger jag ner min tomahawk för dig, Gud.
Give me peace, God.
Ge mig fred, Gud.
And there was no peace.
Han fick ingen fred.
And he took off his prized beads and he put them on the altar.
Och så tog han av sina halsband och la på altaret.
Represented his wealth.
Och det representerade hans förmögenhet.
And he said, God, I'm putting my wealth on the altar.
Och han sa, jag lägger min förmögenhet.
And there was no peace.
Han fick ingen frid.
He took off his war bonnet and put it on the altar.
Och så tog han av sin vad säger man? Förlåt. Fjäderskrudja och la på altaret.
It represented all the honor of his life.
Det representerade hans heden i hans liv.
And he said, God, I want you to save me.
Och han sa, Gud, jag vill bli frälst.
And he still didn't feel the peace of God.
Men fortfarande upplevde han inte Guds fred.
And finally an inspiration of God came into his heart.
Men så småningom så upplevde han Guds inspiration i sitt hjärta.
He pushed all that stuff on the floor.
Så han rev ner det och lade på golvet.
And he got on the altar.
Så la han sig själv på altaret.
And then he got peace with God.
Då fick han fred med Gud.
That's what God was after all along.
Det var det Gud var ute efter hela tiden.
It is not so much our things, it's us that God wants.
Det är inte så mycket våra saker Gud vill ha, han vill ha oss.
Not just our evil, but our good also.
Inte bara det som är ont, utan det som är gott också.
Everything about us must be on the altar for God.
Allt vi är och har måste läggas på altaret, Guds altare.
Put the bad and the ugly on the altar.
Vi vill bara ta det dåliga och det onda och lägga på altaret.
And we want to save the good.
Och så vill vi spara det bästa.
But it doesn't work that way.
Men så fungerar det inte.
If we were good enough.
Om vi var tillräckligt goda.
If we could save ourselves.
Om vi kunde frälsa oss själva.
By being good.
Genom att vara duktiga och goda.
Jesus Christ would have never had to die.
Då hade ju inte Jesus behövt dö.
So he wants us on the altar.
Nej, han vill ha oss på altaret.
He doesn't want you to be better.
Han vill inte att du ska bli bättre.
He wants you dead.
Han vill att du ska dö.
Should I say it again?
Ska jag upprepa det?
We're saying, Lord, make me a better person.
Vi säger så här, gode Gud, gör mig en bättre människa.
He says, come and die.
Och han säger, kom och dö.
We said, Lord, you said, come and die.
Sa du, kom och dö, Herre?
Come and eat?
Eller så, nej, sa du, kom och ät?
No, come and die.
Nej, inte kom och ät, alltså kom och dö.
He invites us to come and die.
Han inbjuder oss att komma för att dö.
It is when we are willing to put our life on the altar that God can do something in our life.
Det är när vi är beredda att lägga våra liv på altaret som Gud kan börja göra någonting.
This altar was just about 2 meters square.
Det här altaret var ungefär 2 meters one by one.
Yeah, it was 2 meters
square
and 2 meters this
way. 2 meter.
It was 2 meters square. And on the bottom of this altar was it was more brass around it.
Det hade mer koppar omkring sig.
And it was made out of the 250 censers that belonged to the priest in the days of the wilderness. Did I give you too much there?
Yeah.
All right. There were 250 censers that had been beaten flat.
By a census.
They were little cups that they burned incense.
Oh, incense, yes. De hade gjort den här kopparen var tagen från how many were they?
It was 250 of them.
250 rökelseskålar som prästerna hade haft tidigare.
You'll find out where they come from if you go back to the time of Korah.
Man får gå i Bibeln tillbaka till Koras tid för att se var de här kom ifrån.
When Korah rebelled against God.
När Korah gjorde uppror mot Gud.
There was 250 Levites that rebelled with him.
Då var det 250 leviter som gjorde uppror tillsammans med honom.
And the scripture says the fire of God fell upon them and consumed them.
Och det står att Guds eld förtärde de upproriska leviterna.
And they took these 250 censers.
Och så tog man dessa 250 rökelseskålar.
And they beat them into flat work.
Och hamrade dem
and they added them to the altar of judgment.
Och så lade man på det här kopparen på vid foten av altaret. Domsaltaret.
I bring this up for a special reason.
Och jag tar upp det här av ett speciellt skäl.
God's judgment is on the flesh.
Därför att Guds dom vilar över köttet.
But the worst kind of flesh is religious flesh.
Det värsta kött som finns, det är religiöst kött.
It's usually the product of that good that we've saved from the fire.
Och det är en produkt av det där goda som vi sparar och håller undan från elden.
These men had rebelled against God.
De här männen hade gjort uppror mot Gud.
In God's eyes, they had defiled themselves before him.
Och i Guds ögon så hade de orenat sig själva inför honom.
And the judgment of God fell upon them.
Så Guds dom kom över dem.
They are a type of religious flesh.
De är en förebild på religiöst kött.
God's judgment is going to be swift upon religious flesh.
Och Guds dom kommer med hast och kraft över religiöst kött.
Religious flesh is that type of person.
Religiöst kött, ja, det är en sån här sorts människa.
That tries to serve God in his own good.
Som försöker tjäna Gud utifrån sitt bästa.
And not according to the way God wants it done.
Inte i överensstämmelse med så Gud vill ha det gjort.
But usually they try to serve God through legalism.
Men de försöker tjäna Gud genom lagiskhet.
If I do this or I do that or I do the other, it'll make me right with God.
Om jag bara gör det och det och det rätt, så blir jag okej, så är det okej med Gud. Då är jag en rätt ställning.
It's really the way of Cain.
Det är verkligen Kains väg.
Cain thought that his offering would be accepted by God because of his works.
Kain trodde att hans offer var välbehagligt inför Gud därför att han hade lagt ner så mycket arbete på det.
And that's legalism.
Och det är lagiskhet.
He wanted God to accept him by what he had done.
Han ville att Gud skulle acceptera honom för vad han hade gjort.
Abel offered a more excellent sacrifice because it was by faith.
Abel offrade ett bättre offer därför att det var ett trosoffer.
Abel offered of faith, Cain offered of works.
Abel offrade utifrån tro, Kain offrade utifrån gärningar.
And so God had to reject the offering of Cain.
Så Gud fick förkasta Kains offer.
God cannot accept religious flesh.
Gud kan inte tolerera religiöst kött.
He wants dead flesh.
Han vill ha dött kött av redan sig.
He wants it on the altar.
Han vill ha det allt på altaret.
This is the first step in our walk toward God.
Det här är första steget på vår vandring in i Gud, med Gud.
Whenever religious flesh is here, it always tries to inherit the thing that God wants the spirit to inherit.
Det religiösa köttet försöker alltid få tag i den arvedel som Gud har gett åt anden.
Flesh and blood will not inherit the kingdom of God.
Kött och blod kan aldrig ärva Guds rike.
Religious flesh will always rebel against the true leadership of the Holy Spirit.
Religiöst kött kommer alltid att göra uppror mot den helige andes sanna ledarskap.
Religious flesh will go to church.
Religiöst kött går gärna i kyrkan.
It will give in the offering.
Offra gärna.
It will join the committees.
Gå med i någon, arbeta gärna i någon kommitté eller någon styrelse.
It'll fast.
Fasta gärna.
It'll read.
Läsa gärna.
It'll study.
Studera.
It'll do all the things that seem to be religious.
Gör gärna allt som verkar religiöst.
But when it comes down to the bottom line.
Men när det verkligen gäller.
You're going to find that religious flesh is always unteachable.
Så ska du upptäcka att religiöst kött aldrig kan lära sig.
And it will resist the way of the Lord.
Stå alltid emot Herrens vilja.
The rebellion of Korah.
Koras uppror.
He said, Moses, you're too holy.
Han sa, Moses, du är allt för helig.
You claim to be too holy.
Du gör anspråk på att vara allt för helig.
And Korah wanted to exalt himself.
Så Korah, han ville framhäva sig själv.
He's a type of religious flesh.
Han är en bild på det religiösa köttet.
He tried to exalt himself before God.
Han försökte framhäva och upphäva sig själv inför Gud.
He says, you haven't brought us into the land of promise.
Han sa, Mose, du har inte fått oss in i löfteslandet.
I'll tell you what they were going to do.
Jag ska säga vad de tänkte göra.
Before the judgment of God fell.
Innan Guds dom föll.
They were going to separate from the congregation.
De skulle avskilja sig från församlingen.
And they were going to go to the promised land all by themselves.
De tänkte ge sig iväg till löfteslandet själva.
It was a spirit of division.
Det var en splittringens ande.
And God brought his judgment upon it.
Så kom Gud med sin dom över det.
And this is religious flesh.
Det är ingenting annat än religiöst kött.
It'll do anything except walk in the spirit.
Det gör allt annat än vandra i anden.
Like I said, it'll go to church religiously.
Som jag sa, det går gärna i kyrkan.
And it'll pray on little beads and all that kind of stuff.
Och kan be och använda radband eller vad som helst.
But it will not submit to the Holy Spirit.
Underordnar sig aldrig den helige ande.
God knows that.
Det vet Gud.
And that's why he must deal with it.
Och det är därför han måste ta itu med det.
That's why all of us has to be on the altar, the good and the bad.
Det är därför allesammans av oss måste vara på altaret, både vi som är duktiga och vi som inte är det.
We must be willing to lay down before God the flesh on the altar.
Vi måste vara villiga att lägga ner köttet på Guds altare.
If we're going to gain the kingdom of God.
Om vi ska få Guds rike.
The lust of the flesh must be sacrificed to gain the desire of the kingdom.
Köttets lust måste offras för att få längtan efter Guds rike.
How many of you know who George Beverly Shea is?
Hur många känner till George Beverly Shea?
Anybody know who he is? How many know who Billy Graham is?
Hur många känner till Billy Graham?
He's the man that sings with Billy Graham.
George Beverly Shea är Billy Grahams sångare.
Many years ago during the Great Depression in America.
Hur många år sedan under den stora depressionen i USA?
George Beverly Shea came to a place in his life where he had to make a decision.
Så var det så för George Beverly Shea att han kom till en punkt i sitt liv när han måste fatta ett beslut.
During the depression it was hard to get a job.
Svårt att få arbete under depressionen.
And a radio station had offered him a job.
Och det var en radiostation som erbjöd honom ett arbete.
Singing on the radio.
Han skulle få sjunga på radion.
And it was a lot of money.
Han kunde tjäna bra med pengar.
And he was thinking about that decision.
Och han övervägde om han skulle fatta ett beslut.
But he loved the Lord.
Men han älskade Herren.
Now, maybe there's nothing wrong with singing on the radio.
Det kanske inte är något fel med att sjunga på radion.
But they didn't want him singing Christian songs.
Men den här radiostationen ville inte att han skulle sjunga kristna sånger.
They wanted him singing worldly songs.
Utan man ville att han skulle sjunga världsliga sånger.
And he went home and he was praying about the decision.
Han gick hem och bad över vilket beslut han skulle fatta.
And sometimes when he would think, he would sit down and play the piano.
Och ibland när han funderade så gjorde han så att han satte sig vid pianot och spelade.
His mother knew that he was agonizing with this decision.
Och hans mamma, hon visste när hon hörde att han spelade piano att han brottades med det här beslutet.
And she'd run across a little poem and she put it on the piano.
Hon la en liten dikt på pianot till
thought
honom.
He might read the poem.
För att han skulle läsa det.
As he sat down at the piano.
Så när han satte sig vid pianot.
And he looked at that poem.
Och såg på dikten.
The music came into his spirit.
Så kom det musik in i hans ande.
From one of the greatest songs that I know ever written.
En av de mest fantastiska sånger som jag.
The song is I'd rather have Jesus.
En sång som säger jag vill hellre ha Jesus.
I'd rather have Jesus than silver or gold.
Än silver och guld.
I'd rather have Jesus than riches untold.
Jag vill hellre ha Jesus än alla världens skatter.
I'd rather have Jesus than anything this world affords to pay.
Hellre ha Jesus än vad en världen kan erbjuda.
Than to be the king of a vast domain.
Hellre än att vara kung över det största rike.
And to be held in sin's dread sway.
Och att vistas i syndens elände.
I'd rather have Jesus than anything this world affords to pay.
Jag vill hellre ha Jesus än något den här världen kan ha råd att betala.
He got up and called the radio station.
Han reste sig upp och gick och ringde radiostationen.
He said, I can't work for you.
Han sa, jag kan inte arbeta för er.
I'd rather have Jesus.
Jag vill hellre ha Jesus.
Amen. That's what I'm talking about today.
Det är detta jag talar om idag.
It is those choices that we have to make.
Det är sådana val vi måste.
They always involve God or the world.
Det handlar alltid om Gud eller världen.
We always have to make choices, don't we?
Vi måste alltid välja, eller hur?
Our life is full of decisions.
Våra liv är fulla av beslut.
Where we have to make decisions in our life to go one direction or another.
Vi måste fatta beslut för vilken riktning vi ska gå.
Let me read something to you from the book of Galatians.
Ska läsa någonting från Galaterbrevet.
Verse 19 of chapter 5.
Galaterbrevet 5:19.
Paul talks about the works of the flesh.
Paulus han talar om köttets gärningar.
He said the works of the flesh are these.
Han sa köttets gärningar är uppenbara.
Adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness.
Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan.
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresy.
Avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tredräkt, partisöndring.
Envy, murder, drunkenness, reveling, and such like, of the which I tell you before, as I've told you in past time, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
Missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt levande och annat sådant, varom jag säger i förväg, så som jag redan förut har sagt, att de som gör sånt, de ska inte få Guds rike till arvedel.
Now, I'm not going to fool myself tonight.
Jag tänker inte bedra mig själv ikväll.
And I'm not going to make you think that I'm foolish in saying this statement.
Och jag tänker inte vara så dåraktig. I didn't get that.
One of the greatest problems with Christianity is just plain sin.
Ett av kristendomens största problem, det är helt enkelt synd.
It's sin.
Synd.
Should I say it again?
Ska jag upprepa det?
Sin.
Synd.
God's people have a problem with sin.
Guds folk har problem med synd.
I've pastored a church for 22 years.
Jag har varit pastor för en församling i 22 år.
And I've dealt with just about every one of these things that are found right here.
Och jag har tagit itu med var och en av de här olika sakerna som räknas upp här.
I've had church members that got involved in adultery.
Jag har haft församlingsmedlemmar som har varit involverade i otukt.
I've had church members that were involved in fornication.
Jag har haft församlingsmedlemmar som har varit involverade i otukt eller orenhet och lösaktighet.
Every single one of these things listed here.
Varenda en av de sakerna som finns beskrivna här.
Idolatry, witchcraft.
Avgudadyrkan, trolldom.
Hatred.
Vrede, hat.
All of these things here.
Alla de där sakerna här.
You say, Brother Potter, would church members murder somebody?
Men Broder Potter, säger du, har församlingsmedlemmarna mördat någon?
They've been known to. I said they've been known to do it.
Ja, de har varit kända för att göra det.
Now, not many folks do that, but it happens.
Det är inte många som gör det, men det händer.
The problem is we haven't put the flesh on the altar.
Problemet är att vi inte har lagt köttet på altaret.
And we allow these things to work in our life.
Och vi tillåter de här sakerna fungera och verka i våra liv.
And Paul says if you allow these things to work in you,
Paulus säger att om du tillåter det här verka i ditt liv,
you can never inherit the kingdom of God.
Så kan du aldrig få Guds rike till arvedel.
I quit being surprised by Christians a long time ago.
Jag har upphört med att förvånas över kristna för länge sedan.
I've been surprised several times.
Och jag har förvånats ett antal gånger.
I had a dear brother in the Lord.
En mycket kär broder i Herren.
Precious friend.
En dyrbar vän.
One day I found out that he'd been seeing another woman.
En dag så kom jag på att och upptäckte att han hade varit tillsammans med en annan kvinna.
Other than his wife.
En annan kvinna, inte hans hustru.
What a terrible thing to happen.
Så fruktansvärt.
I've seen this several times.
Jag har sett det här hända flera gånger.
I've seen God's people lie to one another.
Jag har sett Guds folk ljuga för varandra.
I might carry some of these tapes home, so I'm not going to call names.
Jag kanske tar med en del av de här banden som spelas in hem, så jag tänker inte nämna några namn här.
But I know of Christians who literally lie one to another.
Men jag vet om kristna, jag vet att de ljuger för varandra.
And we seem not to think anything about it.
Och vi tycker att det där är väl ingenting.
But God's judgment is upon these things.
Guds dom vilar över sånt.
That is why it is the first step toward the presence of God in our life.
Och det är därför detta är ett första steg in i Guds gemenskap och närhet.
Don't fool yourself for one moment.
Lura inte dig själv. Bedra inte dig själv ett enda ögonblick.
And think that you can walk in these things.
Tro inte att du kan behålla det här och leva i det.
And have the presence of God manifest in your life.
Och samtidigt få Guds närhet och gemenskap manifestera.
It's not going to work.
Det kommer inte att fungera.
God will not abide in things like that.
Gud förblir inte i.
Yeah.
Vi måste underkasta dem, överlämna dem åt honom.
And remember the principle of exchange.
Kom ihåg den här principen om utbyte.
We're going to find out in just a minute what we're exchanging.
Och vi ska strax se vad det är vi byter detta vi offrar mot.
Praise the name of the Lord.
Prisad vare Herrens namn.
I want to call your attention to something though. Well, we're still here about this tabernacle.
Jag vill fästa din uppmärksamhet på en speciell sak medan vi håller på med tabernaklet.
The brazen altar set on the outside of the tent of meeting.
Det här kopparaltaret, det stod på utsidan av tältet innanför hängnaden.
Inside this little building that I described to you.
In i den här byggnaden som jag beskrev.
There was five articles of furniture inside of it.
Så fanns det fem olika saker.
But on the outside of that building there were two articles of furniture.
Men utanför byggnaden så fanns det två saker.
And they set out in the light of day.
Och de fanns där ute i dagsljuset.
We'll describe more of that as we go along.
Vi ska beskriva mer av det här allt eftersom vi fortsätter.
But the light on this altar was the light of day.
Det här altaret stod i dagsljus.
In the night there was the darkness, the moon, the stars and so on.
Natten var det mörkt, kanske månsken eller stjärnorna.
But the light of the courtyard was natural light.
Så ljuset på förgården, det var det naturliga ljuset, dagsljuset, solskenet, månskenet.
Now this must be important to God.
Detta är viktigt för Gud.
One day I was praying and God pointed this out to me.
En dag när jag bad så pekade Gud på detta.
I'd never thought about it.
Jag hade aldrig tänkt på det.
But the Spirit of God pointed it out to me.
Men Guds ande pekade på det här.
Now it tells us something.
Och det säger någonting.
It tells us what God is dealing with.
Det säger någonting om vad det är Gud håller på att ta itu med.
It tells us that God is dealing with things that can be seen outwardly.
Det säger att Gud tar itu med saker och verkar i saker som kan synas i det yttre.
These are the things that can be seen in the natural light.
Saker som vem som helst kan se i det naturliga ljuset.
So God is dealing with the outward man.
Så Gud han tar itu med den yttre människan.
And the behavior of the outward man.
Och den yttre människans uppförande och uppträdande.
Just the things that we described to you a few minutes ago.
De här olika sakerna som vi beskrev för en stund sedan.
As we said before, every article of furniture reveals the cross.
Varenda detalj i tabernaklet, varenda möbel, varenda sak uppenbara Kristi kors.
It reveals God's dealing with our life.
Det är uppenbara Guds handlande med våra liv.
Now I have to make choices, don't I?
Jag måste göra val, eller hur?
God spoke this to my heart a long time ago.
Det var länge sedan Gud började tala till mitt hjärta om detta.
When I was doing things that didn't please him.
Jag höll på med saker som inte var välbehagliga för honom.
He said you got to make a choice.
Så sa han, du måste välja.
You got to choose between me and that.
Du måste välja mellan mig eller det du håller på med.
And I had to make some choices.
Så jag fick göra mina beslut, mina val.
I'll never forget when I was real young in the Lord.
Jag glömmer aldrig när jag var riktigt ung i Herren.
I used to love to dive in the ocean all the time.
Så älskade jag att dyka i havet.
I used to skin dive and shoot fish with a spear gun.
Jagade dök i havet och jagade med harpun.
And I loved to do that.
Jag älskade att hålla på med det.
I went out there on Sunday morning.
Jag kunde gå ut på söndag morgon.
And I would dive in the ocean until time to go to church.
Och så dök jag och simmade i havet tills det var dags att gå till kyrkan.
And I'd run home and then I'd get ready for church really quick.
Och så skyndade jag mig hem och gjorde mig i ordning för att gå till kyrkan.
And as soon as church was over,
och så snart vi var färdiga i kyrkan,
I grabbed my stuff and went back to the beach.
Så var jag hemma och hämtade grejerna och så ner till stranden.
And went back spearfishing again, you know.
Och så tillbaka i havet och jagade med harpun.
Used to eat a lot of fish.
Jag åt mycket fisk på den tiden.
But it wasn't seal.
Men det var inte sill.
Halleluja.
Halleluja.
One day God spoke to me.
En dag talade Gud till mig.
Anything that keeps you out of God's presence is a sin to you.
Allt sånt som håller dig borta från Guds närhet är synd för dig.
Now you couldn't classify it by looking at the Bible as sin.
Det finns saker som man inte kan klassa som synd genom att bara titta i Bibeln.
It wasn't idolatry or something like that.
Att jaga med harpun, det var ingen avgudadyrkan eller någon annan synd.
But to God it was a sin.
Men inför Gud så var det ändå synd.
Because I put it before him.
Därför att jag hade satt högre värde på det än på Gud.
And God started dealing with me very strongly.
Och Gud började ta itu med mig väldigt starkt.
To give that up.
Och han ville att jag skulle ge upp det.
I said, later on, the Lord.
Ja, Herre, det ska jag göra senare.
Well, let me make a long story short.
Jag ska göra en lång historia kort.
I was diving in the ocean one day.
En dag dök jag i havet.
And I was chasing fish, you know.
Och jag jagade fisk.
And all of a sudden I realized there was a fish chasing me.
Så plötsligt upptäckte jag att det var en fisk som jagade mig.
There was a shark after me.
Det var en haj som var efter mig.
He came so close, he spun me around.
Han kom så nära så jag virvlade runt i vattnet.
And God began to speak to me.
Och då började Gud tala till mig.
Under the water.
Under vattnet.
I'm telling you, God can speak anywhere.
Jag kan säga att Gud kan tala var som helst.
And the Lord asked me a question.
Han ställde en fråga.
He said, "Are you ready to give this up?"
Han sa, är du beredd att ge upp det här nu?
I made an altar in the bottom of the ocean.
Jag byggde ett altar på havets botten.
I said, "Lord, if I can make it to the shore."
Jag sa, Herre, om jag bara kan nå stranden.
You have all this stuff.
Så kan du få allt det här.
I was the second fellow in history to walk on the water.
Jag var den andra personen i historien som har gått på vatten.
I got to that shore as quick as I could.
Kom väldigt snabbt till land, ska jag säga.
And I gave it all to the Lord.
Jag överlämnade allt åt Herren.
I sold the whole thing.
Jag sålde alltihopa och gjorde mig av med det.
Well, it helped.
Och det hjälpte.
I made a choice.
Jag gjorde ett val.
Now, I never have went back.
Och jag har aldrig gått tillbaka till det.
There's no telling how big that fish is by now.
Det spelar ingen roll hur stora fiskar det finns där ute i havet.
Might be still swimming out there somewhere.
För den där stora fisken som jag jagade med simmar kanske fortfarande omkring där någonstans.
I don't want to be like Jonah was.
Jag vill inte bli som Jona.
This one might not spit me out.
För den här kanske inte spottar ut mig igen.
I had to make a choice between that and God.
Jag måste välja mellan det och Gud.
And this is what the brazen altar represents.
Och det är detta kopparaltaret representerar.
It is those things that hinder our walk with God.
Det är de här sakerna som hindrar vår vandring med Gud.
No matter how good or how evil they seem to be.
Och det spelar ingen roll då hur goda eller hur onda de verkar vara.
If they're part of the work of the flesh, they got to go on the altar.
Därför att om de är en del av köttets gärningar så måste vi göra oss av med dem.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
I'm surprised y'all are still here.
Jag är förvånad över att ni stannar kvar.
What we're dealing with is God's desire to restore unto you his presence.
Det vi talar om här, det är Guds längtan efter att återupprätta sin egen närvaro i ditt liv.
God came down with Adam and walked with him in the cool of the evening.
Gud kom ner i lustgården och vandrade med Adam när det började svalkas om aftonen.
And he fellowshiped with man.
Han hade gemenskap med människan.
That's what God's design for the tabernacle was.
Och det var det Gud hade tänkt sig med tabernaklet.
That he could come again and dwell with man.
Han tänkte sig att han skulle kunna komma tillbaka och bo bland tillsammans med människorna.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
God wants to dwell with your life.
Gud vill bo i ditt liv.
Now I know he lives in our spirit.
Jag vet att han lever i vår ande.
If you're a Christian, I know he lives there.
Om du är kristen så vet jag att han lever där.
But that's not what God really wants.
Men inte det Gud egentligen vill.
That's just the beginning.
Det är bara början.
He wants you to walk with him in the deepest and richest fellowship you've ever known.
Och han vill att du ska vandra med honom i den djupaste och rikaste gemenskap du någonsin kan uppleva.
Now I told you this thing works by a principle.
Och jag har sagt redan att det här fungerar utifrån en princip.
When you lay one thing down, something else happens.
När du lägger ner en sak så händer någonting annat.
Turn with me to the book of Romans.
Slå upp Romarbrevet.
We're going to read part of the 11th chapter and part of the 12th chapter.
Ska läsa en del ur det 11:e kapitlet och en del ur det 12:e kapitlet.
11th chapter 34th verse.
Vi läser från 11:34.
Now you got to remember that man is the one that divided this into chapters and verses.
Du måste komma ihåg att det är människor som har delat upp den här texten i verser och kapitel.
Verse 34.
Vers 34.
For who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor?
Till vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare?
Now listen to verse 35.
Och lyssna på vers 35.
Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again?
Eller vem har först gett honom något som han alltså bör betala igen?
What did he say?
Vad sa han?
Let's read it again.
Vi läser det en gång till.
Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again.
Eller vem har först gett honom något som han alltså bör betala igen?
God will never be in any man's debt.
Gud, han kommer aldrig att vara något skyldig.
For of him and through him and to him are all things.
Av honom, genom honom och till honom är ju allting.
Then chapter 12, verse 1.
Och så läser vi 12 kapitel, den första versen.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer.
Now the apostle said, I beseech you therefore.
Så förmanar jag nu er, mina bröder.
Therefore means something I just spoke about.
Och i den engelska texten står det att därför, på grund av detta, så förmanar jag nu mina bröder.
It is a word that ties a thought to another thought.
Och därför pekar tillbaka på någonting annat. Det knyter samman till en annan tanke.
Suppose I stood up here and I said, therefore I'm going to town.
Tänk om jag stod här så sa jag, på grund av det ska jag åka in till stan.
You'd say, why?
På grund av vad då, skulle du säga?
And I said, therefore I'm going to town.
Jo, på grund av det ska jag åka till stan.
But if I said I need something from the store, therefore I'm going to town.
Men om jag istället hade sagt så här att därför att på grund av att jag behöver någonting i affären så måste jag åka in till stan.
Then it means something, doesn't it?
Då betyder det någonting, då kan man begripa det.
Paul says I beseech you therefore, brethren.
Och Paulus han säger på grund av detta därför mina bröder förmanar jag er nu.
By the mercies of God,
vid Guds barmhärtighet,
that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God.
Att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer.
Why?
Varför då?
Verse 34 says, "Who hath known the mind of the Lord, or who hath been his counselor?"
Jo, det står i vers 34, ty vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare?
Now let's look at verse 2.
Vi tittar på vers 2.
And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Skicka inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ett sinnes förnyelse.
He's talking about the mind of God.
Här talar han om Guds sinne.
And then he turns around and tells you to have your mind changed.
Sen vänder han sig om och säger att du måste få ditt sinne förnyat.
But how do you do that?
Hur gör du det?
By presenting your body
a living sacrifice unto God.
Jo, genom att bära fram din kropp som ett levande, heligt till Gud välbehagligt offer.
That's what the brazen altar represents.
Och det är detta kopparaltaret representerar.
It is bringing yourself as a living sacrifice unto God.
Där du bär fram dig själv som ett levande offer till Gud.
Now, not only does it have to be a living sacrifice.
Det är inte bara så att det måste vara ett levande offer.
The apostle Paul said it had to be a holy sacrifice.
Utan Paulus säger att det måste vara ett heligt offer.
Now what does he mean?
Vad menar han med det?
He means that you've put away the works of the flesh.
Han menar det att du har lagt av med köttets gärningar.
Those things I just described to you from the book of Galatians.
De saker som jag beskrev utifrån Galaterbrevet.
You have to put away the works of the flesh.
Du måste lägga bort köttets gärningar.
And then God can look on you as holy.
Sen kan Gud se på dig som helig.
The word holy is the opposite of the word profane.
Helig är i motsats till profan.
Now the word profane, it means for normal use or common use.
Profan, det innebär för vardagsbruk, för normal användning.
But the word holy, it means set apart for God's use.
Men helig, det betyder avskild för Guds bruk.
So if you put your body on the altar for God, holy.
Så om du lägger din kropp, hela din person, helig inför Gud, på Guds altare.
And you're saying, Lord, I want to present my body for your use and your use alone.
Då säger du egentligen att Gud, jag vill överlämna min kropp till dig för att du och bara du ska bruka den.
I don't want the world to ever use me again.
Jag vill inte att världen någonsin ska bruka mig igen.
Now God calls that holy.
Det kallar Gud för helighet.
The second word is acceptable.
Och så står det här att det ska vara välbehagligt.
You know, God doesn't have to accept just any offering.
Du vet att Gud, han behöver inte acceptera vilket offer som helst.
Should I say that again?
Jag upprepar det.
God doesn't have to accept just any offering.
Gud behöver inte acceptera vilket offer som helst.
Every offering that God receives reminds him of something.
Därför att varje offer Gud tar emot, det påminner honom om något.
Every offering that's acceptable to God reminds him of something.
Varje offer som är välbehagligt för Gud påminner honom om något.
Every offering of the Old Testament reminded him of Jesus Christ.
Varje offer i Gamla testamentet påminner honom om Jesus Kristus.
Read the book of Malachi.
Läs boken Malakis bok.
God became tremendously angry with Israel.
Gud blev mycket vred på Israel.
They were offering unto God things that were not acceptable unto God.
De offrade saker till Gud som inte var välbehagliga för honom.
The offerings that God required were the best.
Gud begärde det bästa.
The first.
Det första.
And the best.
Och det bästa.
That's what belonged to God.
Det var det som tillhörde Gud.
It couldn't have anything wrong with it anywhere.
Det fick inte finnas något fel på det.
No spot or no blemish on it.
Ingen fläck och inget fel. Det skulle vara fläckfritt, felfritt.
But the people of Malachi's day were offering unto God the halt and the blind and the lame and the maimed.
Men på Malakis tid så offrade folket offer som var halta och lama och blinda. Och
they would have a little lamb that was about to die.
De hade ett lamm som ändå skulle dö.
Look sick.
Som såg sjukt ut.
Well, this offered to the Lord.
Ah, tänkte, men det kan jag offra åt Gud.
I'm going to keep the best for myself.
Men det bästa det behåller jag själv.
Doesn't work that way.
Så fungerar det inte med Gud.
God will not accept that kind of an offering.
Gud accepterar inte såna offer.
If you think that you can keep the best for yourself, you're wrong.
Om du tror att du kan behålla det bästa för dig själv, då har du fel.
You have to offer unto God the best.
Du måste offra det bästa åt Gud.
Everything goes to God.
Allt tillhör Gud.
We'll put the worst on the altar, won't we?
Vi gör tvärtom. Vi tar det sämsta och ger till Gud.
But God says the best has to be there too.
Men Gud säger att också det bästa måste ligga på altaret.
You can't hold back anything from God.
Du kan inte hålla undan någonting från Gud.
Now if you're willing to put it all on the altar.
Om du är villig att lägga allt på altaret.
A total surrender unto God.
Total underkastelse och total överlåtenhet åt Gud.
Something is going to happen.
Då kommer någonting att hända.
Paul said, who hath given and God has not returned.
Här säger Paulus att vem har gett och Gud har inte betalat tillbaka.
It shall be recompensed to him again.
Det ska ges honom igen.
Isn't that what we've been talking about this afternoon?
Är inte det vi talade om i eftermiddag?
If you give, God returns in kind.
Därför att om du ger något, så ger Gud något likadant till dig.
Now, we're talking about something spiritual now.
Det här vi talar om, det är andligt.
There are many of you here right now this evening.
Det finns många här ikväll.
That if I were to ask you, do you know the will of God for your life?
Som om jag skulle ställa en direkt fråga, känner du Guds vilja för ditt liv?
If you were honest with me.
Om du då var ärlig och uppriktig.
You'd have to say, Brother Potter, I don't know the will of God for my life.
Så skulle du svara, nej, Broder Potter, jag vet inte vad som är Guds vilja för mitt liv.
I'm trying to find God's will.
Jag söker efter Guds vilja.
I went up and let 5 preachers pray for me last year to know God's will.
Jag bett 5 olika predikanter be för mig förra året för att jag skulle komma in i Guds vilja, lära känna Guds vilja.
But I'm still not sure I know God's will for my life.
Men jag är fortfarande inte säker på vad som är Guds vilja för mitt liv.
Would you really like to know God's will for your life?
Skulle du verkligen vilja veta Guds vilja för ditt liv?
I mean, would you really like to know 100% certain God's will for your life?
Jag menar så här, med 100% säkerhet och visshet, skulle du vilja veta det, Guds vilja för ditt liv?
I'm gonna tell you how.
Då ska jag tala om för dig hur.
Put yourself on the altar.
Lägg dig själv på altaret.
Surrender yourself.
Överlämna dig själv.
Holy and acceptable unto God.
Helig och välbehaglig för Gud.
Which is your reasonable service.
Som är det offer som Gud ska ge till Gud.
Paul says if you will do this.
Paulus säger att om du gör det.
He says to be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind.
Du ska inte bli likvärd. Du ska inte skicka dig efter denna tidsålders väsende, utan förvandla dig genom ditt sinnesförnyelse.
That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God.
Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.
All of this is together here.
Allt det här hänger samman.
All these scriptures blend together.
Alla de här skriftställena, de hänger samman.
They're not just one-liners.
Det är inte bara enradiga påståenden.
They're linked together.
Utan de hänger ihop.
I beseech you, brethren, by the mercies of God.
Vid Guds barmhärtighet förmanar jag er, mina bröder.
If you want to invoke into your life the principle of exchange.
Att om ni bara tar in den här principen i era liv, den här utbytesprincipen.
Then present your body a living sacrifice.
Och att ni bär fram era kroppar till ett heligt offer.
Holy and acceptable unto God, which is your reasonable service.
Levande, heligt och Gud välbehagligt offer, som är andliga tempeltjänst.
And then God's going to go to work in you.
Då kommer Gud att göra ett verk i dig.
I remember what I said about life.
Kommer du ihåg vad jag sa om liv?
Death takes you away from God.
Död drar dig bort ifrån Gud.
Life draws you closer to God.
Men livet drar dig närmare Gud.
When you surrender to that life, that's what you're doing.
Det är när du underkastar dig detta liv, när du överlämnar dig till
Gud. You're surrendering to the life of God.
Då ger du dig åt Guds liv.
Then what happens?
Vad händer då?
He doesn't conform you to the world.
Då förvandlar han dig inte till likhet med världen.
But he begins to transform you by renewing your mind.
Utan han börjar omvandla dig, förvandla dig
and
genom ditt sinnes förnyelse.
And then you begin to know the good and the acceptable and the perfect will of God for your life.
Sen lär du känna Guds fullkomliga, välbehagliga och goda vilja.
We'd rather go get somebody to pray for us.
Nu måste vi gå få tag i någon som kan be för oss.
And look out this prophet of God somewhere to tell us what God's will is.
Och leta reda på någon profet som kan tala om för oss vad Guds vilja är.
You know, those are probably the most confused people in the world.
Jag tror att de människorna är förmodligen de mest förvirrade människorna i världen.
Prophetic word is to confirm what God has already said to your spirit.
Därför att egentliga rollen som profetian har, det är att bekräfta det Gud redan har talat i ditt liv.
Some of you remember my daughter Denise.
Kommer en del av er ihåg min dotter Denise?
Lovely young lady that came here and sang for you a couple years ago.
En underbar ung kvinna som kom hit och sjöng för er för ett par år sedan.
There have been 5 different people prophesy over her.
5 olika människor har profeterat över henne.
Prophesy over her.
De har profeterat över henne.
That it was the will of God.
Att det var Guds vilja.
For her to marry 5 different people.
För henne att gifta sig med 5 olika män.
The only thing I can understand about it.
Och det enda jag får ut av det.
Is that God wants her to have a harem.
Det är att Gud tydligen vill att hon ska ha ett harem.
But of course that isn't God, is it?
Nej, det är naturligtvis inte Gud.
That's silliness.
Utan det är idioti.
People are always telling her who God wants her to marry.
Folk är på henne hela tiden och talar om för henne vem Gud vill att hon ska gifta sig med.
That's not the worst of it.
Och det är inte det värsta.
I've heard so much prophecy.
Jag har hört så mycket profetia.
That I wanted to stand up and say, isn't there a prophet of the Lord here somewhere?
Så jag har haft lust att resa mig upp och fråga, finns det då inte en Herrens profet någonstans här?
Anybody can open their mouth and say, thus saith the Lord.
För det är så att vem som helst kan öppna sin mun och säga, så säger Herren.
But it's completely a different thing when it starts coming to pass.
Men en helt annan sak att få se saker gå i uppfyllelse.
Amen.
Amen.
A lot of that prophecy that you're hearing is flesh.
Mycket av profetia som du hör och lyssnar till är bara kött.
Religious flesh.
Religiöst kött.
And it needs to be put on the altar.
Och det behöver läggas på altaret.
Are you listening to me?
Hör du? Lyssnar du till vad jag säger?
The prophetic word will confirm to you what God's already dealing with you about.
Ett profetiskt ord, det är någonting som bekräftar vad Gud redan har talat till dig.
If God wants you to know something, he'll deal with you.
Om Gud vill att du ska veta någonting, då kommer han att berätta det för dig.
And then the prophet of the Lord will come by and say, now this is what's supposed to be.
Och sen kommer profeten och så säger han att så här är det.
Amen. I've had it happen.
Det har hänt för mig.
I was running from the Lord one time.
En gång så rymde jag från Herren.
He told me to do something I didn't want to do.
Han sa till mig att jag skulle göra någonting som jag inte ville göra.
And I tried to pretend like I'd already did it.
Jag försökte låtsa som om jag redan gjorde det.
But I'll never forget that prophet of the Lord.
Men jag ska aldrig glömma den där profeten, Guds profeten.
He came to me and shook his finger right in my face.
Han kom och viftade med sitt finger i ansiktet på mig.
And I swear his finger was that long.
Jag garanterar att hans finger var så här stort.
It was right on the end of my nose.
Viftade med sitt finger under näsan på mig.
And he told me what I better do.
Och han sa till mig vad som var bäst för mig att göra.
I said yes, Lord.
Och jag sa ja, Herre.
Yes, Lord.
Ja, Herre.
And I went and did it.
Och jag gick och gjorde det också.
I want you to grow in God.
Jag vill att du ska växa i Gud.
And I want you to know what God is going to do in your life.
Och jag vill att du ska veta vad Gud kommer att göra i ditt liv.
If you're willing to put this flesh on the altar for God.
Om du är villig att ta ditt kött och lägga på Guds altare.
Then God's going to go to work in your life.
Då kommer Gud att börja verka i ditt liv.
And begin to transform your mind.
Och börja förvandla, förnya ditt sinne.
The word that's used there is metamorpho.
Och det ord som används för att beskriva förvandlingen, det är ett grekiskt ord som heter metamorpho.
The Greek word metamorpho.
Ett grekiskt ord.
It means a total, absolute, radical change.
Och det betyder att det är en total, radikal, fullständig förvandling.
Let me give you an illustration of it. We'll close here in a minute.
Jag ska ge en illustration på det och så ska vi sluta.
When you have a caterpillar.
När du har en larv,
you know, he's going to be a butterfly.
Så ska han en gång förvandlas till en fjäril.
But he's got all these legs to hold on to a branch with.
Men han har väldigt många ben som han klamrar sig fast vid ett blad
and
eller en gren.
Inches himself up and down the branches, you know,
holding. Och så kravlar han sig upp för grenarna.
Nibbling on a leaf here and a leaf there.
Gnager på ett löv här och ett annat blad där.
Now let's think like the caterpillar for just a minute.
Pardon?
Let's think like the caterpillar.
Vi tänker som en larv tänker ett ögonblick.
Caterpillar is holding on with all them legs, you know.
En caterpillar eller larv håller fast vid bladet eller på kvisten med alla sina ben.
He's afraid of heights.
Han har svindeln, han är rädd för att ramla ner.
He looks up and sees a butterfly going over.
Och så tittar han upp och så ser han en fjäril flyga förbi.
He says, "You'll never get me up in one of those things."
Och så säger han så att, jag har det, nej, får du aldrig upp i en sån där flygplan.
But the day comes when he goes into a cocoon.
Men så kommer det en dag då han befinner sig i en puppa.
And God begins to do that work inside that cocoon.
Och där inne börjar Gud göra någonting.
That work that he's designed into that life.
Ett arbete som Herren har ordnat.
After a while something comes out of the cocoon that didn't go in there.
Och efter ett tag så kommer någonting fram ur puppan som inte är samma som gick in i puppan.
In science that is called a metamorphosis.
I vetenskapen kallar man det för en metamorfos.
It comes from the same Greek word metamorpho.
Och det är samma grekiska ord som Paulus använder.
It is a complete and radical change.
En total radikal förvandling.
Can you see the butterfly up there soaring around?
Kan du se fjärilen där uppe som seglar omkring?
He's no longer trying to hold on to the branch.
Han försöker inte längre hålla sig, klamra sig fast vid grenen.
He's up there just flying around.
Han är uppe i solskenet och bara
flaggar omkring. He's not worried about anything.
Bekymrar sig inte om någonting.
Look at me, mom. Look at me go.
Titta på mig, mamma. Ser du hur jag flyger?
Not afraid of the heights.
Han är inte rädd för höjden.
No longer chewing leaves but drinking the nectar of the flowers.
Han tuggar inte på blad längre utan dricker av blommornas nektar.
A complete and total change.
En fullständig total förvandling.
That's what God wants to do with you.
Det är det Gud vill göra i ditt liv.
He wants to get you off of the branches.
Han vill få dig väck från grenarna.
And let you start flying high in the Lord Jesus Christ.
Och han vill att du ska komma upp och flyga högt med Jesus Kristus.
And let you start drinking the nectar instead of chewing the leaves.
Och han vill att du ska börja dricka nektar istället för att tugga på löv.
Oh, there's nothing sweeter than to know the will of God in your life.
Det finns inget ljuvligare, sötare än att känna till Guds vilja i sitt
liv. Oh, taste of the Lord and see that he is good.
Smaka och se att Herren är god.
And to know the will of God for your life.
Och att veta Guds vilja för ditt liv.
Oh, it's a tremendous thing.
Detta är någonting helt underbart, fantastiskt.
Now, once you know the will of God.
När du en gång lär känna Guds vilja.
Oh, there are special things that take place in your life.
Då kommer speciella saker att äga rum i ditt liv.
Well, the devil's going to try to run you off of it for one thing.
Det är klart att djävulen kommer att försöka få dig bort ifrån det på ett eller annat sätt.
The devil might not know why you're supposed to be somewhere.
Djävulen vet inte varför du Gud har bestämt att du ska vara på något speciellt ställe eller på något speciellt sätt.
He may not know why God put you there.
Han vet inte varför Gud har ställt dig där.
But all he knows is if God wants you there, he doesn't.
Allt han vet är att om Gud vill att du ska vara där, då vill inte han det.
I tell you, but it's a glorious place in Jesus Christ.
Men jag ska säga att det är en härlig plats i Kristus Jesus.
To plant your feet right flat on where God wants you.
Att sätta ner dina fötter stadigt just där Gud vill att du ska befinna dig.
And to know that when you're in that place.
Och att förstå och vara viss om att när Gud vill ha dig på den platsen.
That you can draw the strength of God into your life.
Att du då kan ta till dig Guds kraft och Guds styrka rakt in i ditt liv.
You can tell the devil.
Och du kan säga till djävulen.
Run if you want to.
Spring om du vill.
Run if you will.
Spring om du vill.
But I came here to stay.
Men jag kom hit och jag tänker stanna här.
Halleluja. Glory to God.
Prisad vare Herre.
You want to start seeing some victory in your spiritual life.
Vill du börja se andlig seger i ditt liv?
It begins by knowing the will of God.
Det börjar med att känna Herrens vilja.
You'll never know God's will until you surrender the flesh to God.
Och Guds vilja lär du aldrig känna förrän du överlämnar ditt kött åt Gud.
Are you listening?
Lyssnar du?
Halleluja.
Halleluja.
We're going to stop here then.
Okej, då ska vi avsluta här.
We're going to pray tonight.
Vi ska be ikväll.
We're going to have an act of obedience tonight.
Vi ska göra en lydnadshandling ikväll.
Amen. I want you to do something for me.
Jag vill att ni ska göra någonting.
If you feel like you want to make a dedication of your life to God tonight.
Om du upplever så här att du skulle vilja göra en överlåtelse till Herren ikväll.
If you want to do what Paul said.
Om du vill göra det Paulus talar om.
If you want to present yourself to God.
Att bära fram dig själv inför Gud.
If you want to pray, God help me get on that altar and stay there.
Om du vill be Gud hjälp mig att lägga mig på altaret och förbli där.
Then I want you to come up here and stand with me up front.
Då vill jag att du kommer fram här och ställer dig här framme i plattformen.
Praise the Lord. Come on. Hallelujah. We got room over here and we got room over here, okay?
Det finns plats här framme till höger och vänster om vi hjälps åt.
Thank you, Jesus. Glory to God, glory to God. Hallelujah. Come on up front. Amen. Come on in as close as you can, please.
Ni kan komma, försök komma så nära fram.
Give room for those folks behind you.
Ge rum. Det är några fler som kommer fram.
Amen. Hallelujah. We're going to pray together.
Vi ska be tillsammans.
Hallelujah. Praise the Lord. I didn't make up these things I'm preaching to you.
Jag har inte hittat på de här sakerna som jag predikar för dig.
The Spirit of God has spoken these things to my heart.
Guds ande har talat det här.
And it is meant to minister to you.
Det här är, syftet är att betjäna dig.
That you might come into a closer work of the Spirit of God in your life.
Så att du kan komma in i en närmare vandring med Herrens ande.
There's a precious, precious brother in Stockholm, good friend of mine.
Det finns en broder, en mycket dyrbar broder, en god vän till mig uppe i Stockholm.
And last year I was preaching in Stockholm.
Förra året så predikade jag där uppe i Stockholm.
And I shared some things with him that touched his heart.
Jag delade en del saker som rörde vid hans hjärta.
And did you know this time when I saw him, I saw such a change.
Och när jag kom tillbaka i år och träffade honom där uppe så såg jag att det hade skett en sån förvandling.
There was something so different in his life.
Det var något så annorlunda i hans liv.
And I was amazed by it.
Och jag var förundrad över det.
And he came to me and said, Brother Potter, I want to tell you something.
Han kom till mig och sa, Brother Potter, jag ska berätta någonting för dig.
He said, that word that you shared last year.
Han sa, det ordet som du delade förra året.
Said the Holy Spirit began to use it.
Den heliga ande började använda det.
Hallelujah. And he said,
och så
God
sa han,
has changed my life.
Gud har förvandlat mitt liv.
I'm not going to tell you that you're going to know the perfect will of God tomorrow.
Jag säger inte att du kommer att veta Guds perfekta fullkomliga vilja imorgon bitti.
But I am going to tell you God's going to begin to work on you.
Men jag lovar dig att Gud kommer att börja verka och arbeta i ditt liv.
Any time that you make a surrender unto God.
Varje gång du överlämnar dig åt Gud,
and he begins to work right then.
Då börjar han arbeta och verka i dig i samma ögonblick.
And I don't want you to doubt the fact that he's working.
Jag vill inte att du ska hysa minsta tvivel på att han verkar.
Because usually when he starts working, he starts tearing things down.
För det är så att vanligtvis när han börjar verka, då börjar han att riva ner, bryta ner saker.
But don't get upset.
Så bli inte upprörd.
Don't get upset when the Lord starts working in your life.
När Herren börjar verka i ditt liv.
Because the end of it's going to be glorious.
Därför att slutet på det hela kommer att bara vara härlighet.
Sometimes he has to tear down the things that we've built.
Ibland så måste han riva ner saker som vi har byggt upp.
But he can build what he wants in our life.
Och det gör han för att han ska kunna bygga det han vill bygga i vår
liv. But I'll promise you this one thing.
Men jag lovar er den här saken.
That if you mean business with God tonight.
Om du menar allvar med Gud ikväll.
That God is going to start in your life now.
Då börjar Gud i ditt liv nu.
And you're going to be a different person.
Och du kommer att bli en annorlunda, en förvandlad människa.
Reach over and get your neighbor by the hand.
Ta varandra i händerna.
We're going to pray together.
Så ska vi allesammans be tillsammans.
We're all going to pray together tonight.
Vi ska allesammans be tillsammans.
Hallelujah. 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 Are you ready?
Är ni beredda?
Now you're going to have to do the one that does the surrender.
Det är du som står för överlämnandet.
I can't do it for you.
Jag kan inte göra det åt dig.
I'm going to pray for you.
Jag ska be för dig.
But you're going to have to be the one tonight that says, Lord, I want to make that surrender.
Men du är den som säger ikväll, Herre, jag överlämnar mig.
I want to make that exchange tonight, Lord.
Jag vill göra det här bytet ikväll, Herre.
I want to put my flesh on the altar.
Jag vill lägga mitt kött på altaret.
And I want your mind for my life.
Och jag vill ta emot ditt sinne för mitt liv.
Are you ready?
Är du redo?
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, we come to you now in the name of Jesus.
Fader, vi kommer till dig nu i Jesu namn.
Lord, I bring these people to you now.
Och Fader, jag kommer med de här människorna.
And you know each one of them by name.
Du känner var en av dem vid namn.
And you know the cry of their heart tonight.
Och du känner och vet om var som helst rop, hjärterop.
When they came down here, Lord, they were saying, I want your will for my life.
När de kom fram här så sa de till dig, Fader, jag vill ha din vilja för mitt liv.
And Lord, I've already told them what the cost was.
Och Herre, jag har berättat för dem vad kostnaden är.
They've counted the cost already.
Och de har beräknat kostnaden redan.
And they're willing to make that exchange with you.
Och de vill byta med dig.
So I pray now in the name of Jesus.
Så jag ber nu för dig i Jesu namn.
Father, honor their decision right now.
Fader, jag ber att du hedrar deras beslut just nu.
In the name of Jesus of Nazareth.
I Jesu Nazarens namn.
From this moment forward, God.
Från det här ögonblicket.
You are going to work in their life.
Så ska du framgent verka i deras liv.
Glory to God.
Prisat var ditt namn.
And you are going to bring their flesh to the altar.
Och du för deras kött till altaret.
You're going to deal with them, God.
Du tar itu med dem, Gud.
And you're going to begin to reveal your will to them.
Och du ska börja uppenbara din vilja för var och
en. They're going to know the will of God for their life.
Och de ska veta Guds vilja för sitt liv.
They're going to stand in the will of God for their life.
De kommer att stå för Guds vilja i sitt liv.
And begin to draw the strength of Jesus into their life through this.
Och börja ta emot och leva av Guds Jesu Kristi styrka i sitt liv.
Father, I claim it for them in the name of Jesus.
Fader, jag gör anspråk för detta för var en av dem i Jesu Kristi namn.
I know, God, that you're going to do it.
Fader, jag vet att du kommer göra det.
Everyone that's sincere tonight, God, you're going to do it.
Var en som är ärlig ikväll, där kommer du att göra det, Gud.
Now this is our reasonable service.
Och det här är vår andliga tjänst här.
It's not something super special.
Det är inget superspeciellt extraordinärt.
God, this is something that every Christian should always do.
Utan det är något normalt för var en av oss som är kristna för det.
Father, we want to live in your presence.
Fader, vi vill leva i din närhet.
We want to live in your presence, God.
Vi vill leva i din närhet, Fader.
And knowing your will is part of living in the presence of God.
Och att veta vad du vill, din vilja, det är ju en del av att kunna leva i din närhet.
Jonah ran from your will, Lord.
Och känner din vilja, Gud.
Jonah ran from the will of God.
Jonah rusade bort från din vilja, Gud.
And the scripture says he ran from the presence of God.
Det står i ordet att han rusade bort från Guds närhet.
Lord, we cannot run from your will.
Fader, vi kan inte springa bort ifrån din vilja.
And have the presence of God in our life.
Och fortfarande ha din närhet, Guds närhet i våra liv.
Now, Lord, we want your will.
Fader, vi vill ha din vilja.
So put us on the altar, Lord.
Så Gud, vi ber, lägg oss på ditt altar.
We surrender to you.
Vi överlämnar oss själva.
A living sacrifice.
Ett levande offer.
A willing sacrifice.
Ett villigt offer.
Holy and acceptable unto you.
Heligt och välbehagligt för dig.
In the name of Jesus.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Raise your hand up and say, yes, Lord, that's me.
Lyft din hand och säg, ja, Herre, det är jag.
Yes, Lord, that's me.
Ja, Herre, det är mig det handlar om.
Halleluja. That's mine, Lord. Halleluja. That's my promise, Lord.
Det är mitt löfte, Herre.
I accept it, Lord.
Jag accepterar det, ditt löfte, Gud.
It's mine, Lord.
Jag tar emot det, det är mitt, Gud.
Thank you, Jesus.
Tack, Jesus.
Thank you, Jesus.
Tack, Jesus.
Halleluja.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Please have the
glory to the name of the Lord.
Hallelujah.
Glory to God. Hallelujah.
Hallelujah.
Glory to God. Glory to God.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. He's here.
Hallelujah.
I said he's here.
Hallelujah.
He's moving among us right now.
Han rör sig bland oss just nu.
The Spirit of the Lord's moving right down here.
Herrens ande är verksamhet bland oss.
Glory to God. He's moving among us.
Han verkar bland oss.
Reach up and touch him. Amen.
Sträck dig ut och rör vid honom.
Praise the Lord. Reach up and touch him.
Sträck dig ut och rör honom.
There's no telling what God will do.
Det finns ingen som säger vad Gud gör. Det finns inget omöjligt för Gud.
Just reach up and touch him.
Så bara sträck dig ut och rör vid honom.
Amen. Praise the Lord.
Prisar vår Herre.
Hallelujah. It's going to get better.
Det kommer bli bättre.
It's going to get better.
Det kommer bli bättre.
Every service it's going to get better.
Varenda gudstjänst kommer att uppleva att det kommer bli bättre och bättre.
There's been a couple of people come to me already this year.
Jo, så har det redan kommit ett par människor, personer till mig.
And have told me how God healed them here last year.
Och de berättade för mig hur Gud helade dem förra året.
You know, I told you last year, let somebody know about it.
Så jag sa så här förra året under gudstjänsten att när Gud har rört vid dig så berätta för någon annan om det.
There were people that were just standing down front, just like you are.
Det var folk som stod här framme för plattformen precis som ni gör nu.
And God began to move on us.
Och så började Gud röra sig och verka ibland oss.
And he touched this one and he touched that.
Så rörde han vid den ena och han rörde vid den andra.
Amen.
Amen.
God never fails.
Gud misslyckas aldrig.
He knows what he's doing.
Han vet vad han håller på med.
If you seek the Lord before you come here.
Om du söker